Är du rädd för att till exempel stå för dina åsikter eller kanske för att donera ett organ? Våra rädslor styr oss och det har programledaren Rickard Sjöberg diskuterat tillsammans med Anna Starbrink. De undrar, hur ska vi människor kunna överkomma våra rädslor i syfte att skapa ett bättre samhälle både för oss själva och för våra medmänniskor? Välkomna! Det här är Starbrink.
Är det något jag beundrar så är det modiga människor. Sådana som tar risker för att uppnå någonting stort. Journalister som reser till krigshärdar till exempel. Eller den som vågar hålla fast vid sin egen övertygelse när alla andra springer i motsatt riktning. Och i vården så har jag sett jättemycket mod. Läkare som reser ut i världen där epidemier som Ebola härjar. Eller under terrorattacken på Drottninggatan för några år sedan när ambulanspersonal helt osjälviskt och till synes orädda gav sig ut på gatan. Eller sjuksköterskor som kämpar i vården under covid-pandemin fast vi från början visste så försvinnande lite om den här sjukdomen. Och enskilda människor som vågar donera organ till någon annan. Idag ska podden handla om mod och jag är enormt glad att Rickard Sjöberg är min gäst idag. Välkommen till podden!
Tack så jättemycket Anna!
Du är ju bekant från festa tror jag. Du har syns mycket i tv som programledare. Jag tror många förknippar dig med Postkodlotteriet. Du är journalist och nu är du författare också för du har skrivit en bok om just mod. Vad är mod för någonting?
Oj, det där, du börjar med den riktigt stora frågan direkt alltså. Pang på rödbetan.
Jag tänker du om någon vet väl det nu med din bok.
Jag har vänt och vridit på det där en hel del senaste ett och ett halvt året faktiskt. Aristoteles redan på sin tid försökte bena ut det här och skrev en text om det. Där man försökte komma fram till vad mod är. Och det enda han lyckades slå fast egentligen, det var att det var någonting gott. Men annars så slutade hans text i apori, det vill säga att det är ogenomträngligt. Och det ogenomträngliga skulle väl i sånt fall då bygga på att det finns två riktningar av vad mod är. Den ena står för att utan rädsla, inget mod. Och den andra säger att du kan visst vara modig utan att vara rädd. Och det spelar inte så stor roll tycker jag hur vi definierar mod. Huvudsaken är att vi sätter in oss själva och i modbegreppet och funderar på var vi själva står någonstans. Och relaterar våra egna upplevelser där vi känt oss rädda eller känt att vi varit modiga. Och när vi gör det, då får vi någon slags plattform där vi själva definierar mod. Och det är den plattformen vi utgår ifrån när vi fortsätter att leva förhoppningsvis vårt modiga liv då.
Ja, så du har gett dig på att skriva en bok om det ogenomträngliga. Det är väl ett tecken på mod kanske. Tycker du att du själv är en modig person?
Alltså det låter ju förmätet att säga ja på den frågan. Men jag tycker nog att jag är ganska modig. Och jag tycker samtidigt att det finns områden där jag kan absolut vara modigare.
Men när är det viktigt att vara modig då? För dig?
Ja, alltså jag tycker att egentligen behöver ju ingen vara modig. Det är ingen som behöver någonting egentligen. Men om vi sällar oss till riktningen som säger att utan rädsla inget mod, så är det ju så att rädsla i sig är en jättefin instinkt som vi är begåvade med från start. Som är tänkt att den ska rädda oss från avgrunder runt om i vårt liv. Rädsla ska aktivera alla våra sinnen när någonting riktigt farligt dyker upp. Men om det är så att vi känner en massa rädsla och vi ser en massa avgrunder i vår vardag där det egentligen inte är någon fara, då är det ju egentligen så att rädslan begränsar oss mer än vad rädslan gynnar oss. Och om rädslan begränsar oss och gör vårt liv mindre än vad det skulle kunna vara, det är då jag tycker att ta tag i ditt liv, ta tag i din rädsla, ta tag i ditt mod och bli en större, modigare människa. Börja ditt nya, modiga liv idag.
Ja, jag funderar mycket kring det här, alltså, samhällsklimatet just nu. Alla verkar ju väldigt tyngda av pandemin och det har ju varit ett jättejobbigt år på ett personligt plan för många människor, men också för samhället i stort. Och det är ganska hårt tonläge, tycker jag, i samtalet, alltså det offentliga samtalet. Och jag funderar på det här med mod, vad det betyder, eller bristen på mod eller så, vad det betyder för ett samhälle om vi inte som makthavare, jag är ju en sorts makthavare som politiker, vad det betyder om inte makthavare riktigt vågar staka ut riktningen framåt när så många människor ändå undrar vad är Sverige på väg eller var är världen på väg. Kan man liksom applicera, tänker du, det här modbegreppet på ett helt land?
Ja,
kan vi vara kollektivt modiga liksom?
Ja, absolut. Och jag tror att det du är inne på lite grann, jag hörde det redan i din inledningstext, det är det här med den del av mod som kallas för civilkurage. Nämligen att jag känner att någonting skaver, någonting är fel. Men vågar jag verkligen säga vad jag tycker? Och det är det ni politiker, det är er uppgift på något sätt, att hitta den där vägen framåt. Och även om ni tycker att ja, det här är väldigt få andra som tycker, men jag måste säga det, därför att det här är viktigt. Det krävs civilkurage och det krävs mod. Och jag menar, jag tror att alla skulle må bra av att odla sitt civilkurage. Så att absolut, samhället skulle gynnas av en modigare befolkning. Se på företag till exempel. Det är jättemånga som med rätta egentligen vänder sig till ledningen på ett företag och säger, ni måste vara modiga. Nu ska vi ta er ur den här krisen. Ni måste agera på ett modigt sätt. Hitta nya vägar, våga lita på er instinkt och så vidare. Och det tycker jag är helt rätt. Framförallt under och efter en pandemi kanske. Men jag tror att det är minst lika viktigt med modiga anställda. Det vill säga en personal som vågar kliva fram och ta ansvar när jobbet kräver som mest. Där det också finns risker med att kliva fram och ta ansvar. En personal som vågar säga ifrån när någonting inte känns rätt. Vasa hade aldrig sjunkit om snickarna fick bestämma, till exempel. Det var ju kungen som ville ha för många kanoner, för tunga kanoner. Men snickarna vågade inte. Och då har vi det här utåtriktade modet som jag tror att personalen skulle må bra av. Men personalen skulle också må bra av det inåtriktade modet. Det vill säga att våga erkänna misstag. Nej, det här blev inte bra. Det stilla modet. Att säga, här brast jag, vad kan jag göra bättre? Har du något förslag? Det krävs mod för att inta den positionen också. Och där tror jag, där kan man likna företaget vid landet. Om vi säger att ni politiker, ni är företagsledningen. Ert mod är superviktigt. Men också det individuella modet i befolkningen.
Mitt i den här pandemin så har det ju blivit väldigt mycket diskussioner om hur vården fungerar. Och man kan ju säga att vi har liksom skapat en struktur som ska främja modet. Modet att våga säga ifrån, modet att våga fatta egna beslut. Och det där har varit en väldigt styrka, tror jag, för Sverige. Jag tänker på till exempel meddelarfriheten, att alla faktiskt har rätt att berätta saker som de vet om sin organisation när man är anställd i offentlig sektor. Det krävs ju mod ändå att vara såklart en visselblåsare, men det finns också ett visst skydd. Och det där tror jag är viktigt, och någonting som jag och andra politiker måste bli bättre på, att våga att vara modigare, kanske vi också då, att våga ta till oss det där och just inte hela tiden ge svar på alla frågor, utan mera utforska och lyssna. Det upplever jag har varit ganska svårt under pandemin, delvis för att det är sånt tryck hela tiden, det måste gå snabbt och det krävs besked på en gång, dels av medarbetare men också av media och befolkningen i stort som vill ha svar direkt.
Men hur upplever du när du får en fråga och avkrävs ett svar men du har inte svaret? Är det jobbigt då att säga, vet du vad, jag vet inte, men jag ska träda på det?
Ja, nej, nu tycker inte jag att det är så jobbigt. Nu har jag varit, men jag är vuxen, jag fyller 50 år, jag har jobbat länge, jag har haft chefsuppdrag. Nu kan jag känna att det är det enda rätta och ganska bekvämt, för det mottas ju alltid med att säga, jaha, okej, okay. Ja men då väntar vi väl lite till då, eller? Så det finns en respekt för det tycker jag, när man ärligt säger att jag vet inte, vi måste titta närmare på det här. Så kände jag inte när jag var yngre. Då kände jag så här, men herregud, det är ju jag som ska ha svaren. Vad har jag de där svaren någonstans?
Så chansade du istället.
Ja, eller också sa jag så här, jag vet inte, fast på ett liksom inte alls mådde bra av det. Så att det är väl också en fara om man får för tunga, för viktiga, för stora uppdrag när man inte är mogen för det. Så det tror jag är ganska farligt. Det tycker jag att jag har sett också på ledare som orkar ett tag och sen försvinner, för att det blir för tufft. Man måste få göra sina misstag, och det är så känner jag personligen som jag bygger upp mitt eget mod. Det är ju att skaffa mig erfarenheter. Att veta att det är inte katastrof att svara dåligt på en fråga i tv, för det är ingen som kommer ihåg det om några dagar ändå, och till nästa gång så har du formulerat dig bättre. Den tryggheten gör ju mig mycket modigare nu än vad jag var för några år sedan.
Ja, du vet att du kommer landa med huvudet upp och fötterna ner på något sätt liksom. Livet går vidare
och jag har också kanske skaffat mig en hyggligt rimlig lägsta nivå. Så gör jag bort mig så är det inte så jättefarligt. Så. Och det skriver ju du om i din bok också, det här med att vila i erfarenhet. Jag kommer inte precis hur du uttrycker det, men att erfarenhet ändå är en väldigt kraft för att våga vara just modig. Jag tänker på det här du skriver om, eller så du berättar om din syn på företag och arbetsliv. Du har ju med exemplet från tsunamin och Lottie Knutsson och hennes arbete med i din bok. Det, för mig personifierar hon mod på något sätt, så att jag blev glad när hon fanns med i din bok också. Men kan inte du berätta lite hur du tänkte när du valde just hennes exempel?
Men hon fick ju då representera det här modet att kliva fram när vardagen kräver som mest av dig. Och i det här fallet hennes yrke. Visst var hon van vid kriser. Hon var informationschef då på fritidsresor som det hette på den tiden. Och hon var ju van vid att tömma anläggningar på resenärer för att ett oväder var på väg in, eller ta hand om skadade vid olika bussolyckor och så vidare. Så det ingick ju på något sätt i hennes arbetsuppgift. Men den omfattning som hon ställdes inför när tsunamin kom, det hade hon aldrig, berättade hon, kunnat ana liksom, vad som skulle krävas av henne. Och det som hände där, det mod som jag var mest imponerad av i hennes situation, det var ju att hon talade det som hon och företaget upplevde som sanningen, när svenska regeringen sa något helt annat. De sa, det är förmodligen inte särskilt många svenskar, nu kommer jag inte ihåg exakt vilka ord det var, inga uppgifter om svenska döda och skadade, när hon sa att det där är fel. Och det krävs ju mod att gå emot sitt eget lands regering.
Verkligen.
Och det här var ju extremt, det var intressant tycker jag, för det var ju extremt intensiva dagar och veckor som hon fick vara på något sätt folkets språkrör ut, eller sanningens språkrör till folket. Och det hon fokuserade på då, det var två saker. Sömn och mat. för det visste hon av erfarenhet att om jag inte sover, då kommer jag inte kunna leverera. Många försöker bli, eller försöker, men tror att jag ska jobba nätterna igenom. Jag ska bli martyr för den här sakens skull. Nu ska jag kämpa mig igenom det här. Men resultatet gynnas inte av det.
Men det är alltid så det skiljer sig i filmer. Det är liksom, hjälten sover aldrig, han bara jobbar jämt.
Och jag är jätteimponerad av hennes berättelse, den finns med. Och eftersom du arbetar inom hälsofrågor också, så har jag också med en annan tjej som jag tror du känner igen, Sara Wägnert Sjöqvist, som jobbade på Polhemsgården i Solna, ett äldreboende. i slutet på 90-talet och såg fruktansvärd vanvård. Och hon var nyanställd. Jag vet inte hur gammal hon var, runt 20 kanske.
Någonting sånt.
Ja, och ingen vågade säga sanningen om hur det var på det här boendet. Till slut så kom ett rapportteam dit, för de hade fått nys om att allt inte stod rätt till. Och det var fortfarande ingen som ville säga något i tv. Förrän hon tog bladet från munnen och sa att så här är det, jag skäms. Ja. Så här får det inte
vara. Och hon fick en lag uppkallad efter sig.
Lex Sara.
Ja, det är väldigt stort. Och det var ju stort det hon gjorde, men hon anade ju förmodligen inte vilken otroligt omvälvande förändring och vilken debatt det skulle leda till och vad det sen faktiskt gav äldre personer en mycket värdigare omsorg.
Ja. Det roliga där, finalen på slutklämmen på hennes intervju, det är så att hon berättar att hennes, jag tror morfar, sen efter detta bodde på ett äldreboende som drevs av samma företag som hade misslyckats så kapitalt på Polhemsgården. Men på morfars äldreboende så var det jättebra. Och då sa hon att jag hoppas och jag tror att det jag gjorde förmodligen hade med det att göra.
Säkert, och jag tänker för medarbetarna också att få sluta med något dåligt och bygga upp någonting bra. Vilken viktig sak ändå för glädjen på jobbet och känna stolthet över det man gör. Men du, jag tänker spara tillbaka till Lottie Knutsson ett litet ögonblick. För jag fascineras väldigt mycket av henne och jag har funderat mycket på vad var det som var så speciellt. Jag tror att det speciella var att hon jobbat i ett företag där hon har varit deras jättebra ansvarig för kommunikationen, men det har ju handlat om det egna företaget, egna varumärket. Här kliver hon ju ut ur det och intar en helt annan position som samlande kraft för hela landet.
Ja.
Mot regeringen kan man ju säga, men det blev ju så enormt starkt. Och jag tänker att många andra också när man tänker på tsunamin, att så bilden av henne frammanas ganska snabbt då, att det var hon som var hjälten.
Ja.
Och det är klart det fanns många hjältar, det var ju jättemånga som gjorde enorma insatser. Men just det där att säga det som ingen annan vågar säga, det är verkligen mod.
Ja, jag tycker det. Och det är så lätt att glömma bort den typen av mod när vi pratar om mod. För det är så många som förknippar mod med det här utåtagerande, nämligen att hoppa från klippor eller flygplan eller gå på lina och sådana saker. Men minst lika viktigare att vända sig inåt och känna, okej, hur mår mitt hjärta egentligen? Vad mår mitt hjärta bäst av? Att säga som det är, som jag upplever det. Att kämpa för att våga igen efter ett nederlag till exempel. Jag har skilt mig och ska jag våga hoppas på sanningen igen? Eller på kärleken igen? Mm. Eller ja, det här inre modet, det är väldigt häftigt alltså. Och det tror jag många skulle må bra av.
Det vill vi odla.
Mm.
Anonyma hatinlägg på sociala medier är liksom motsatsen på något sätt till att inte våga stå för vad man tänker och vad man tycker är viktigt.
Ja, verkligen. Ja.
Men det tycker jag är ganska jobbigt med att vara politiker, måste jag säga. Jag har eskalerat också under det senaste året. Det är ju det här anonyma liksom bombardemanget av hat och hot har jag inte så mycket varit utsatt för några gånger, men inte så mycket. Men de här liksom missundsamma elakheterna som inte syftar till någonting gott.
Nej.
Det tror jag gör många rädda, för att det är väldigt krävande. Alltså man blir väldigt påverkad. Jag brukar säga att jag inte bryr mig, men det gör jag. Jag blir faktiskt väldigt ledsen och sånt.
Mm.
Vågar jag numera berätta också. Mm. Att, jag tror att det gör att det är svårare för många som borde engagera sig, som skulle vilja engagera sig och som skulle ha jättemycket att ge som politiker. Men när man också måste betala det här priset så är det nog väldigt många som känner att det inte är riktigt värt det.
Ja.
Det kan skrämma mig, för det blir ett hot mot demokratin om man nu ska ta till de riktigt högtidliga orden här. Men det är ju svårt att styra den offentliga verksamheten om vi har rädda politiker.
Ja. Men är du rädd? Påverkar det dig så här att du blir rädd att säga vad du tycker? Eller är du rädd för att du ska råka illa ut på riktigt? Eller din familj eller vad?
Nej, jag tycker, så jag är inte rädd för att säga vad jag tycker, men jag orkar inte säga vad jag tycker alltid, så att säga. Jag tänker till liksom, nu är det torsdag kväll, jag ska snart laga middag till familjen, nu har det här hänt, ska jag kommentera det nu? Nej, det orkar jag inte, för jag har inte tid att sitta och svara eller rensa i mitt flöde. Jag får vänta till en annan dag. Så, det är ju någon sorts anpassning efter... efter det här hårda debattklimatet. Men det har inte stoppat mig från att säga vad jag tycker i olika frågor. Nej. Men jag tänker till formerna för det mycket mer. Och sen kan jag väl säga att när vi har haft en väldig debatt, jag bor på Södermalm i Stockholm, och här har vi haft en väldig debatt om sån här sprututbytesverksamhet för människor med missbruksproblem. Och då skulle vi starta en sån verksamhet här, det var jättedebatt. Och då satte de upp lappar med mitt ansikte på runt en skola som ligger nära den här verksamheten, och på den där skolan går min son. Då känner jag så här, det här är inte okej. Är det här ett pris som jag ska betala? Ja.
Ja.
Men vi startade den där verksamheten och sen försvann kritiken. Så att det känns ju lugnt nu. Men då kommer jag ihåg att jag verkligen tänkte så här, ska han se det här när han går till skolan?
Mm.
Det känns inte okej. Det känns liksom som att man har sänkt nivån på samtalet. Lite
ja, det är ett pris att betala, så det är det. Jag kan känna, det är ju någonstans omöjligt att jaga alla förövare i det här fallet. Det är ju någon slags kollektiv uppvaknande som krävs för att få bort det här. Man kan ju jaga enstaka och visa på konsekvenserna på något sätt och hoppas att det påverkar andra att sluta. Men den är svår.
Men kan man inte ställa krav på liksom Twitter och Facebook att de också jobbar med de här frågorna väldigt aktivt?
Mm.
Lite slapp tycker jag det är att det är så här, ja, men folk kan nu hata ihjäl sig på Facebook. Och så när det liksom kommer ingen reaktion. Jag tycker att de också ska ta ett ansvar. Sen kanske det inte är så att de ska hålla på och censurera direkt. Utan mer att de är väldigt tydliga med vad de förväntar sig av sina användare.
Men har de inte blivit hårdare? Och jag kan förstå deras position också, att det blir en svår balansgång. Så fort man börjar peta i folks åsikter, då ska gränsen dras någonstans. Vad som är okej och vad som inte är okej. Och det kommer finnas ett kluster av människor som är besvikna över att de blev utslängda eller vad det nu kan vara. Men de agerade ju mot ett av de största trollen någonsin, Trump liksom.
Ja, det tycker jag var rätt så modigt av dem. Och sen kan man diskutera, är det rimligt att stänga ner en demokratiskt vald president? Det är klart att det är jättesvåra frågor. Men vi kanske som användare skulle kunna få hjälp att få lite verktyg för hur vi på något bra sätt skulle kunna hålla ordning i våra flöden på ett sätt som inte blir lika stor kraftansträngning som det är idag. Mm. Jag vet inte.
Nej.
Men du, jag vill återgå till det här med sömnen om vi ska byta ämne.
Ja.
För du skriver i din bok att du sitter och sover i olika hörn av Sverige inför att du ska göra saker som, är, liksom, som du är orolig eller rädd inför eller nervös inför.
Ja.
Du verkar inte vara så nervös, men du sover. Berätta, vad är detta?
Ja, nej men... Dels så är det ju så att sömn är väldigt, om man ser det rent biologiskt, så är sömn väldigt bra för amygdala. För det är under sömnen som amygdala rensar i upplevelser och sådana saker och hanterar stress. Så ju mer vi sover, desto bättre och fräschare blir amygdala och hjärnan i en stressad situation så småningom. Det är den vetenskapliga aspekten. Men sen tycker jag också att det finns... Jag tror att speciellt kanske jag då som är i ganska lättsamma sammanhang ofta. Det handlar om underhållning i tv eller vad det nu kan vara. Då är det lätt att jag målar upp en avgrund som inte finns där. Nu var det länge sedan jag gjorde det, för jag börjar förstå min roll lite grann. Och jag tror inte att... man får inte ta sig själv på för stort allvar. Och att sätta sig i ett hörn och bara ta en tupplur en halvtimme, tre kvart innan den röda lampan lyser, det gör mig gott, för det ger mig distans till det jag håller på med. Och jag kan kliva in inför en stor eller liten publik sen efter den här lilla tuppluren och känna, ja, här sitter ni och här är jag. Och för en 20 minuter sen så satt jag faktiskt och sov. Så det måste ju betyda att det här är inte på liv och död, utan nu är vi människor med varandra och jag pratar, ni lyssnar, ni ställer frågor, jag försöker svara, och det gör mig gott i min prestation på något sätt. Det får mina viktiga pusselbitar inför ett framträdande att falla på plats på något sätt, så att jag inte förstorar eller förminskar någon av de här pusselbitarna.
Intressant, för jag ägnar mig också med liv och lust åt just sömn.
Ja,
inte på det sättet som du gör. Det här med tupplur är inte riktigt min grej. Men om jag ska förbereda, om jag ska hålla ett tal, eller jag ska vara med i någon stor debatt, eller jag ska ge något viktigt besked som betyder mycket och vill vara väl förberedd, då tycker jag bästa sättet att förbereda sig är just att sova ordentligt. Ja. Jag sover bra på nätterna, men om jag ska välja mellan, ska jag läsa igenom mitt tal en gång till eller ska jag sova? Jag sover alltid. För att jag tror som du, så det ställer om hela kroppen. Och bara, ja. Det är som lite så här om, när man startar om datorn, allt blir liksom lite snabbare och alertare på något sätt.
Och det finns forskning på det här som jag skriver om i boken också. Nämligen att om du läser en text som du ska framföra eller plugga eller vad som helst som du har framför dig. Om du läser den en gång, ja, då har du läst den med dina ögon och du har uppfattat vad som står ungefär. Kommer ihåg en del, kommer inte ihåg annat. Om du läser den en gång till, då registrerar hjärnan att men vänta här. Det här har jag hört förut. Det är nog inte så viktigt. Mm. Och då nedprioriteras värdet av informationen i den här texten. Och läser jag den sen en tredje gång, ja, då tycker gärna att det är ännu mindre viktigt. Så de som sitter och läser och läser och läser samma text på samma sätt genom nätterna inför ett prov eller inför ett framträdande, de gör sig själva egentligen en björntjänst. Gissa vad lösningen är.
Det vet jag, för jag har läst din bok. Det är ju att använda, aktivera många olika sinnen.
Ja, precis. Ja.
Läs tyst, läs högt, be någon annan läsa.
Ja, och som jag gjorde när jag hade fyra tentor framför mig i gymnasiet. Jag läste först, sen läste jag och strök under det viktiga. Och sen tog jag mina understrykningar och skrev med min hand. Fråga, svar, fråga, svar, fråga, svar. Och sen läste jag in fråga, svar på ett band. På ett kassettband på den tiden. Och sen gick jag och lyssnade på det här. Många, många gånger varje dag. Och inte en enda gång egentligen försökte jag aktivt komma ihåg. Jag sa till mig själv att du behöver inte komma ihåg det här. Du behöver inte komma ihåg det här. Bara lyssna, bara skriv, bara gör. Liksom. Det var en att-göra-lista. Och resultatet av allt det här tillsammans, när jag aktiverat alla sinnen, det blev att utan att försöka komma ihåg så kom jag ihåg.
Mm.
Det var rätt roligt.
Ja, det var bra. Jag pratade med min dotter när jag tittade i din bok igår. Eller lyssnade på det, gjorde jag just då. För hon går i sjuan och hon höll på just att plugga in någonting.
Ja.
Och sen så sa hon, nej men nu måste jag nog skriva ner det här också. Så tänkte, det var precis det jag lyssnade på dig. Eftersom jag håller på med multitasking som du skriver om i din bok också. Att det har sina sidor.
Ja.
Men jag lyckades få till det. För då skrev hon ner allting. Eller hon gjorde punkter, sammanfattade.
Ja.
Plötsligt så kom hon ihåg allting som hon hade liksom kämpat med så himla mycket.
Ja.
Så att jag tror att det där är liksom en ny studieteknik för henne som jag tror att hon kommer ha jättestor nytta av.
Bra. Rapportera till mig hur det går sen.
Ja, vi får se när betyget kommer. Du nämnde amygdala. Det är ju en liten finurlig del i hjärnan. Och som påverkar oss jätte. Det handlar ju, det är liksom modet kan man väl säga. Som på något vis sitter där. Eller rättare sagt, kämpar emot lite. Vill inte att vi ska riktigt våga allt vi gör. Jag har ett sånt fint exempel på där amygdala fick liksom en liten utmaning. När min son var liten så ville han gå på simhopp. Verkade jättekul. Han hade ingen aning om att han var höjdrädd, för han hade aldrig liksom varit på någon höjd. Men när han stod där på trean så bara fick han panik och vågade inte och sprang därifrån. Men så hade han ju bestämt sig. Så att, då hittade jag en bok som heter Jag törs inte, men jag gör det ändå.
Mm.
Av en författare som är barnpsykolog som jag tror heter Martin Forsett. Hur som helst, där skriver han ett kapitel om just amygdala riktad till barn. Så att vi pratade jättemycket om det där under veckan och att det är bara i huvudet som din rädsla sitter. Det finns ju vatten under, ingenting kommer att hända, du kommer att klara det här.
Ja.
Och sen när det var dags för det här nästa simhoppsträningen så klättrar han mycket oroligt upp för trappan där till, till trean. Och sen hoppar han och så hör jag hur han skriker amygdala hela vägen ner. Då har jag liksom haft ett samtal inne i huvudet om vad rädsla är för någonting. Himla användbart i alla möjliga sammanhang. Så nu brukar jag själv tänka när jag är lite rädd för att göra saker. Så, amygdala. Och då blir jag fast lite modigare.
Men där gjorde han, där tog han egentligen en tupplur kan man säga.
Ja, det kanske han gjorde. Hur tänker
du? Genom att skrika ut amygdala. Ja, men han tog ju ner det från en på tok för hög platå där rädslan dominerade till någon slags rimlig platå där kunskap regerade. Och han insåg att det är egentligen inte så farligt det här. Och den där resan från rädsla till säkerhet, där använde han humorn egentligen som en farkost. Så det var väldigt intelligent gjort.
Ja, det gjorde han. Ja, men från någon sorts insikt om att den här rädslan är irrationell till att hitta liksom en rationell förklaring till varför han har den och sen bara kasta den åt sidan. Det är ett trick för att våga saker. Själv är jag verkligen väldigt ointresserad och jätterädd för allt sån här hoppa eller så åka fort eller berg och dal. Alltså jag avskyr allt sånt. Och det finns liksom ingenting i mig som dras till det där överhuvudtaget. Nej. Så att det finns ingen anledning för mig att ens närma mig den risken. Så att jag behöver aldrig vara rädd för jag skulle aldrig hamna i en sån situation.
Nej.
Jag är mycket mer rädd när det är de stora frågorna som står på spel, när jag ska fatta ett stort beslut som jag vet kommer att påverka många människor, då är jag rädd, men jag är nog inte feg utan jag repar mod och så fattar jag de där besluten ändå.
Ja.
Och jag vet inte om du har några råd, du som har skrivit en hel bok på temat hur vi i vardagen ska. För vi ställs ju inför, allting är ju inte drama, det är ju inte liv och död. Nej. Och krig och fred hela tiden. Men det är de här små vardagsbesluten som också kan kräva mod. Hur ska vi vara medvetna om det så vi inte väjer för de svåra frågorna i vardagen?
Ja, jag tror, och både du och jag har varit inne på det redan, och det är det nya modiga livet börjar med kunskap. Det vill säga i diskussioner som du och jag håller på med nu, eller diskussioner mellan människor, bara vad är mod? När var du modig senast? Man kan läsa boken och få igenkänning och forskning och relatera till andra människor som gjort modiga saker. Det spelar inte så jättestor roll vad man tycker där, men huvudsaken är att man får kunskap och man hittar sin platå som man står på. Och därifrån sen kan man börja agera med baby steps. Man börjar utmana sina gränser lite grann och man kommer få belöning för det, för det känns härligt när man klarar även det här lilla steget liksom, i en modig riktning. Men sen vet jag vad du vad du är ute efter. Hur ska man veta egentligen när man ska vara modig och våga och när man inte ska det? Det är ju den gordiska knuten, höll jag på att säga. Jag vet inte vad rätt svar är där egentligen. Det man vill ha, det är ju någon slags formel för hur man ska agera. Ska jag hoppa eller inte? Ska jag fråga chansen eller inte? Ska jag våga säga vad jag tycker eller inte? Ska jag, alla de här frågorna. Och då finns det en forskare med som jag citerar, som heter Jabari i boken. Och han säger någonting väldigt, väldigt, väldigt intressant tycker jag. Och det är att vi måste veta skillnaden mellan osäkerhet och risk. Och då gäller det att definiera det då. Risk är när det kan hända flera olika saker beroende på hur vi agerar. Och vi känner till sannolikheten för att det ska bli på det ena eller andra sättet. Och om man jämför då det här risk med osäkerhet, så är osäkerhet när vi inte känner till hur sannolikt det är att en handling leder till, ja, det ena eller det andra. Och det som alltid är farligt, det är att intala sig själv att man vet mer än vad man egentligen gör. Vilket kan hända då när man blandar ihop de här begreppen. Så när vi agerar på en riskfylld situation när det egentligen handlar om osäkerhet, då kan ju konsekvenserna bli ödesdigra. Och för var och en av oss tror jag att det handlar då om att hitta den här brytpunkten i oss. När vi ska sluta sträva efter det bästa tänkbara alternativet. Och istället se till att det inte blir det sämsta tänkbara. För om vi är i en vardagssituation som egentligen inte är på liv och död. Låt oss säga, tala på ett bröllop. Ja, det är klart du ska tala på ett bröllop liksom. Du ska inte ställa, du ska ju hylla det här brudparet. Inget kommer att hända om du misslyckas enligt i dina ögon. Utan det är klart du ska tala. Men om, som den här forskaren tar som exempel då, om du hittar en handgranat i barnens sandlåda. Ja, då kanske det är smart att inte titta efter bästa tänkbara scenario. För här är det faktiskt liv och död vi pratar om. Utan istället försöka undvika sämsta tänkbara scenario. Det vill säga, vad ska jag göra för att den här inte ska smälla? Och det är väl det närmaste egentligen. En formell definition av hur vi ska agera. Och när vi ska agera. När vi ska vara modiga, som jag har kommit. Och egentligen skulle man kunna, tänk om vi hade formen för hur vi alltid ska agera i såna här situationer som kräver mod. Inte ens om jag kunde berätta det till punkt och pricka, sanningen med stort S, så skulle det betyda någonting. Om inte du tar det till dig i ditt hjärta och hittar dig själv och din egen plattform och din egen modplattform, så att säga. Så tror jag.
Ja, men jag funderar själv på det där. Jag tänker att en formel skulle ju kunna vara vad man har för uppsåt med sitt mod. Ska man säga en sak till någon? Varför ska jag säga? Ska jag säga att jag tycker om någon? Att jag älskar någon? Vad är det värsta som kan hända? Ja, det är väl att den människan blir glad för att den är omtyckt, även om den inte besvarar tjänsterna kanske. Ska jag säga till någon annan att nej, men jag tycker inte du gör ett bra jobb? Varför ska jag säga det? Är det viktigt att säga det? Är det för att utveckla den personen? Ja, då kanske jag ska våga säga det, även om risken är att den blir ledsen. Är det bara för att jag vill liksom markera och vara taskig? Ja, då ska jag väl låta bli, och det är inte särskilt modigt. Så att uppsåtet, vill man uppnå någonting gott med det man gör, så tycker jag att det är värt det. Och blir det fel, så finns det ju nästan alltid möjlighet att backa. Kanske inte om man har sagt det i tv eller allt, väldigt många har hört det, för man får ju backa på samma nivå där man har ställt till det på något sätt.
Det är
ju,
ja, men det är bra. Det är ytterligare en väldigt bra tumregel. Det håller jag med om.
Vi ska snart avsluta här, men jag vill ta upp en helt annan fråga, för att jag fick upp ögonen för ditt eget personliga engagemang för det här med organdonation tidigare, och så läste jag en härlig sak som du och din hustru har hittat på, kärleksdagen som ni firar och samlar in pengar och uppmärksammar bra, viktiga saker. Jag vill ändå få med något om detta härliga också. Varför är organdonation viktigt för dig?
Oj, det började för flera år sedan när jag i ett sammanhang stötte på initiativtagarna och grundarna till MOD, mer organdonation som organisationen heter, Peter Karstedt och Marta Elin. Marta finns tyvärr inte med oss längre, men de två skakade om någonting i mig när de berättade om sina liv och sina utbytta organ. Och jag insåg att deras existens, de här härliga människorna som gör så mycket gott, som brinner för det goda och vill väl och kämpar för andra människors väl och ved, för att de överhuvudtaget skulle existera på jorden, så var det tvunget att andra människor fattade ett för dem egentligen väldigt, väldigt litet och enkelt beslut. Nämligen att om jag dör så får ni ta mina organ. Och det här borde ju väldigt många människor kunna säga ja till, tycker jag. Jag har gjort det. Jag är med i ett organdonationsregister. Men det är inte tillräckligt många som känner till det och inte tillräckligt många, tycker jag, som har fattat det här beslutet. Vilket gör att det är organbrist och människor dör för att det inte finns tillräckligt många organ. Så det var något som skakade om mig. Och när Annika och jag och min fru, vi startade det här som heter Kärleksdagen då. Vi bestämde oss för att på vår bröllopsdag, eller i samband med vår bröllopsdag varje år, ha någon typ av evenemang där vi samlar in pengar till människor i någon typ av nöd. Då bestämde vi oss ett år för att, ja, men det är klart att den här organisationen ska få överskottet den här gången. Och för oss handlar egentligen inte kärleksdagen om det blir 10 000 kronor eller 1 miljon kronor. Det är klart, det är roligt ju mer det blir. Men det viktiga för oss, det var att vi höll vår givarlåga vid liv inne i hjärtat. Och att vi också kunde sprida den här känslan av att det är viktigt att vi tänker på andra och att vi använder en dag lite nu och då där vi gör någonting för någon annan utan att tänka på att jag själv ska ha vinning av det. Och då kändes det helt rätt med mer organdonation.
Och Peter Karstedt, som du nämnde, han har varit med i podden. Det finns ett helt avsnitt som bara handlar om honom och organdonation. Ja. Jätteviktiga budskap, tycker jag, som du också tar upp. Det tycker inte jag kräver så jättemycket mod heller, att våga säga att när jag dör så får mina organ användas.
Det beror på, alltså, vad du har för utgångsläge egentligen. Det kan ju vara
absolut.
Att om du faktiskt är rädd på riktigt över vad som ska hända när du dör. Mm. Och att det känns på riktigt obehagligt att någon tar organ från din döda kropp. Ja, men då krävs det ju någon typ av mod att fatta det beslutet och gå emot sin egen vilja. Men då kan jag känna då, som har fattat ett annat beslut, att ta vad ni vill ha, liksom. Min kropp, när den är död. Den är död!
Ja, den så känner jag inte också. Längre.
För mig i alla fall.
Ja, nej, men du har ju helt rätt. Det finns ju religiösa skäl, kulturella skäl. Och det finns människor som kanske är oroliga för att man inte ska få den vård man behöver om man har sagt att man kan avstå sina organ efter döden. Allt det där ska vi ta på största allvar. Men det finns ju också möjlighet att vara levande donator. Och det finns det ju exempel på människor som ger till någon familjemedlem till exempel. Absolut. Eller kan man djur eller så. Det är ju en väldigt stor gåva. Det är livets gåva, kan man ju lugnt säga.
En av mina bästa vänner har fått en njure av sin sambo.
Ja.
Ja.
Då hänger man liksom ihop. Hur man än vill ha det så hänger man ihop på något
sätt. De får inte göra slut.
Nej, ja, det går ju bra. Man klarar sig med en djur. Du, 880 människor tror jag det är som står i kö för att de behöver få ett organ donerat. Så att det är väl ett gott råd till alla som vill bidra och göra en insats att söka upp donationsregistret. Det hittar man på Socialstyrelsens hemsida. Och det räcker ju också att berätta det för sina anhöriga. Mm. Och egentligen är det ju så att man utgår i Sverige från att man vill donera sina organ. Det är liksom en utgångspunkt. Men det är ju jätteviktigt att vi alla berättar. För det underlättar så enormt mycket för dem som finns kvar och som ställs inför alla möjliga frågor.
Och jag tänker så här, tänk vad fantastiskt om det skulle vara så att jag blir överkörd imorgon eftermiddag här. Tänk om något av mina organ kan rädda livet på någon annan. Det skulle ju få de som är kvar här på jorden som känner mig och min familj, det skulle ju få dem, tror jag, att
lite, det ger lite mening till det meningslösa.
Verkligen, verkligen. Helt bra formulerat.
Ja. Min farfar gick bort för ett drygt år sedan. Och han, eller mer är det förresten nu. Det känns som när pandemiåret bara blev en stor parentes.
Ja.
Men han donerade hela sin kropp till Karolinska institutet. För de behöver också kroppar för att blivande skickliga läkare, studenter ska få se en kropp och få lära sig saker. Det känns ju också som en viktig sak som vi pratar väldigt lite om, för det är väldigt konstigt, känns det ju som anhörig att kroppen försvann till Karolinska institutet. Sen får man ju naturligtvis ändå ha ceremonier och allt sånt där.
Mm.
Men det känns också fint. han var färdiglevd, verkligen. Han ville bidra. Man kan bidra på många olika sätt, och du har bidragit till mera känsla för mod i min podd. Stort tack för det.
Tack själv, Anna.